Svarta hål föds när riktigt stora stjärnor dör. Och med riktigt stora stjärnor så menar jag åtminstone 20 gånger större än vår favoritstjärna solen. Du kan tänka att en levande stjärna är lite som en ständigt exploderande vätebomb som ändå hålls ihop av sin egen gravitation. Men när bränslet tar slut så vinner gravitationen dragkampen och stjärnan kollapsar. Och när en riktigt stor stjärna kollapsar så blåser den av sig de yttre lagren i en supernova, medan kärnan trycks ihop till ett vidrigt kompakt objekt som är så tungt att inte ens ljus kan fly ifrån dess gravitation. Vad skulle hända om vi sögs in i ett svart hål? Gravitationen är ursinnigt stark. Tid och rum kröks där inne. Om du faller med fötterna först är gravitationen så mycket starkare i fotänden av din kropp att du töjs ut och till sist slits av på mitten. Till sist är du bara som en myrstig av partiklar nere i avgrunden. These are extraordinary times and we face an extraordinary challenge.
Play.
Idag så ska vi läsa upp novellen UFO, Närkontakt av första graden, publicerad av Len Karlström på novell.nu. Jag vaknade upp på ett minst sagt märkligt sätt. Jag frös. Jag lyfte huvudet ifrån kudden för att se mig om. Jag hade somnat ovanpå sängkläderna. Huttrande och fortfarande trött så kröp jag ner under täcket. Jag kände inte igen rummet. Jag låg länge vaken, stirrande rätt ut i det stora mörka där skuggorna tycktes vilja kväva mig. Jag fick anstränga mig för att hålla paniken på avstånd. Jag försökte orientera mig genom att titta efter referenspunkter och jag visste att det borde finnas ett fönster snett till höger om sängen. Där hängde nu någonting annat. Det saknade fönstret. Jag kände inte igen mitt eget sovrum längre. Det kändes kusligt främmande. Jag låg där raklång, stel som en pinne, bara stirrade rakt ut genom fönstret mot den mörka natthimlen. Där några enstaka bleka ljuspunkter syntes. En blixtrande huvudvärk raserade i min skalle och jag kunde inte tänka klart. Inte förrän min hustru vaknade upp och frågade varför jag låg vaken. Då först så kom minnet tillbaka. Det var som en påfyllning av minnesbanken, först lite grann och sedan lite mer. Och till slut så fanns allt på plats. Min hjärna hade nu börjat fungera igen och tröttheten infann sig och jag somnade bums efter mardrömmen men vaknade igen med en stor våt puss. Den yngsta tiken, Raja, väckte upp mig som vanligt. Alltid likadant varje morgon och det gjorde mig vansinnig. Jag drog några djupa andetag, grep hårt om sänggaven och så småningom så började stormen inom mig att lägga sig till rätta. Jag satt där i sängen, nästan ont på mig själv. Vad var det för fel på mig? Nu gick händelserna i förväg. Jag byggde upp någonting av ingenting. Det som hände i natt var någonting annat än en ond mardröm. Högt för mig själv, sa jag. Glöm natten och mardrömmen. Jag rörde mig som i en dimma resten av dagen, dels på grund av trötthet, men också på grund av minnen som låg 30 år tillbaka i tiden. Minnen som rörde om i min hjärna kom i panik och nästan förlamade mig. Jag behövde inte anstränga mig för att känna den fräna svavellukten och skräcken ifrån upplevelsen från tonåren. 30 år gamla minnen som jag trodde hade förbleknat. Här berättar jag nu för första gången om vad som verkligen hände mig och Ivar vid kraftverket denna sena höstkväll. Det är min sanning. När jag fyllde 14 år så fick jag till födelsedagspresent av mina föräldrar en ny Crescent herrcykel. Den var röd med gula ränder. Fast egentligen så hade jag önskat mig ett spegelteleskop. En byggsats ifrån Clas Ohlsons. Jag var ändå glad för cykeln. Så nu kunde jag äntligen med lätthet ta mig de 2 milen in till samhället. När som helst. När jag ville träffa mina kompisar eller gå på bio. Jag hade använt cykeln i 2 månader. Mest på kostigar över stock och sten. Till mors förtret och med en del blessyrer till följd av ovarsamt åkande. Det var lördag förmiddag och jag gick hela tiden omkring och bråkade med mina småsyskon. Jag vandrade som en osalig ande fram och åter. Detta såg mor och tyckte att jag skulle cykla in till byn. Ta med en kompis och gå på matinén. Jag såg i tidningen att Lorry visar Resan till jordens mittpunkt. En mycket spännande klassiker. Det är väl någonting för dig, du som gillar äventyr, sa mor. Far nickade instämmande. Jag tittade själv i tidningen på sidan 13 under biografer. Där stod det med stora svarta bokstäver. Lorry ger i afton 16-18 Resan till jordens spännande bilder ifrån jordens inre. Klockan 6 var filmen slut och så reste vi oss en efter en och lämnade biografen. Vi kom ut sist. Vi satt för långt ner och för långt bort ifrån utgången. Så vi gick en sväng runt byn tillsammans. Det enda som var öppet var en slitig och risig korvkiosk. Där ägarinnan var en orakad, slafsig, klädd, ful gammal kvinna, runt 60 år. Ivar köpte oss en varsin korv med bröd, men utan senap. Han hade fått lov av sina föräldrar att följa med hem och sova över till dagen därpå. Och vi begav oss hemåt. Ivrigt diskuterade vi filmens innehåll. Jag drog på cykeln och Ivar gick och bar på sin ryggsäck, innehållande kläder och en tandborste och några Captain Kids. Det var nu ordentligt mörkt ute. Det var knappt att vi kunde urskilja varandra, fast vi gick i bredd. Men tittade vi uppåt så såg vi en otroligt vacker stjärnhimmel med miljoner stjärnor. Jag pekade ut olika stjärnbilder, men Ivar var inte särskilt intresserad av sådana lärdomar. Han drog upp jackarmen och visade mig sin nya självlysande klocka istället, där jag med svårighet kunde urskilja punkterna som knappt syntes i mörkret. Och den fick jag av pappa, sa han stolt. Den visade 7:30. Snart hade vi avverkat halva sträckan och lite längre fram så kunde vi se det stora kraftverkbygget som var upplyst av orangea lampor. När vi kom till vägskälet där ena vägen slingrade sig ner mot kraftverksbygget så stannade vi till för att vi ville titta på alla spännande byggnader, transformatorer och ledningar som gick kors och tvärs över hela kraftverket. Och det var plötsligt som jag kände en frän stickande svavellukt. Känner du lukten? Frågade jag Ivar, men fick ett nekande svar. Vi ser oss om, men vi förstår inte vart ifrån det kommer. Men när jag tittar uppåt så ser jag tre flygande gulgröna skivor. Titta, ropar jag upphetsat till Ivar och pekar upp mot den gröna natthimlen. Ser du, där uppe till höger? Ja, skriker han tillbaka lika upphetsat. Det kändes som evigheter, men det var förmodligen bara några minuter. Någonting kom flygande i formation över kraftverket ovanför oss. Tyst, mjukt och majestätiskt. Det skar i min kropp. Fruktansvärt. Det hade ingen likhet med någonting jag sett tidigare. Tre runda skivor, tjockare på mitten och avsmalnade mot ytterkanterna, lystes upp i norrskenets färger i ett märkligt spiralmönster. Svavellukten kändes inte lika stark längre. Längst ut mot ytterkanterna så kunde jag nu uppfatta en gul pulserande färg med svagt röda inslag. Dessa flygande tefat rundade kraftverket tre gånger. Sista gången när tefatet passerade över våra huvuden så stannade ett av föremålen rakt ovanför mig. Och det sänkte sig blixtsnabbt ner några hundra meter och förblev helt blixtstilla. Jag sjönk ihop skälvande på marken. Jag blev paralyserad. Jag måste ha svimmat. När jag vaknade så låg jag på mage. Ivar stod på knä och frågade vad som hände. Det dröjde en stund innan jag kunde samla ihop kroppen igen. Jag kastade en blick på Ivar och upptäckte att han tittade uppåt. Jag vände blicken åt hans håll och tittade rakt in i den ljusa stjärnhimlen utan att upptäcka något ovanligt. Vad var det som hände med dig? Frågade Ivar med rädsla i rösten. Vilken grej, va? Var det elektricitet ifrån kraftverket, tror du? Fortsatte han. Hur mycket är klockan? Frågade jag. Ivar drog upp jackarmen och höll upp klockan framför mitt ansikte. Kvart över åtta ser det ut som. Jag kände mig fortfarande rätt urlakad efter närkontakten. Vad hände med det stillastående tefatet? Frågade jag Ivar. Vad hände där uppe? Du såg väl något? Berätta. Jag blev verkligen rädd när du ramlade ihop på vägen. Jag tänkte inte på eldkulorna. Vi kom överens om att inte säga något till utomstående. Detta hände mig och min kompis Ivar för 30 år sedan. Och överensstämmer helt med sanningen. Och användaren verkar ha varit med om en hel del andra upplevelser också, så vi ska dela med oss av ännu en som heter Möte med en utomjording. Jag vevade ner sidorutorna. Det kändes skönt när den svala, virvlande vinden svalkade oss. Vi närmade oss nu platsen ifrån mina tidigare observationer. Framför oss hade vi en svag vänsterkurva innan vi kunde se platsen. Förstummad stirrade jag på den underliga varelsen som stod alldeles stilla intill vägen. Det var nu omkring 100 meter kvar innan vi skulle komma och passera infarten till traktorvägen. Stanna inte, kör för fan! Hörde jag Eja skrika. Lätt hysteriskt. För i helvete, kör framåt, stanna inte bilen! Eja var som fastklistrad vid stolryggen. Ansiktet var blekt. Mycket blekt. Och helt uttryckslöst. Jag saktade ner farten något. Jag körde nu inte fortare än 20-30 km i timmen. och det är omkring 50 meter kvar. Den långa resliga varelsen vid vägkanten förflyttade sig nu cirka en meter bakåt. Det såg precis ut som om den flöt fram över marken. Lugna, precisa rörelser. Den människoliknande varelsen såg ut att ha en längd på cirka 2,80 till 3 meter. Kraftigt byggd, klädd i någonting som liknade en fotsid klänning med kapuschong. Inga fickor eller andra markeringar. Och det såg ut som om handskarna satt ihop med armarna. Och framför ansiktet så kunde jag se en svart till mörkgrön och en oval kupad skiva. Materialet i klädesplagget liknande ljusbrun säckväv, men med inslag av silver. Förstummad stirrade jag på den underliga varelsen som stod alldeles stilla intill vägen. Jag kände plötsligt anspänningen och en andfåddhet. När vi passerade varelsen så tittade jag rakt in i det mörka visiret. Då lyfte den ytterst försiktigt på den vänstra armen. Bara en antydan, men ändå tillräckligt mycket för att jag skulle förstå att det fanns ett vänligt sinnelag hos utomjordingen. Kanske för att säga farväl eller att det är okej. Vi fortsatte ungefär 100 meter längre fram och stannade i jeepen. Jag drog ett djupt andetag. Jag tvekade med handen på dörrhandtaget. Skulle jag våga mig ut? Jag vände mig om och tittade ut genom den dammiga bakrutan. Och då såg jag inte någonting. Jag öppnade modigt bildörren och klev ut på vägen. Och just i det ögonblicket gled varelsen eller utomjordingen ut mitt på vägbanan. Den höjde sakta sin vänstra hand till en hälsning. Och jag gjorde precis likadant. Jag höjde handen och vinkade lugnt en hälsning till den främmande utomjordingen. Jag stod ett ögonblick och stirrade efter honom tills han var helt utom synhåll. These are extraordinary times and we face an extraordinary challenge.
Radio Play.